Vilka vinner Allsvenskan 2017?
AIK.
Nej men
poddpremiär 2017, den allsvenska podden, den är tillbaka.
Helt inte känns... Jönssonligan längre, har vi skrotat
Nej,
det?
Nej, den har vi skrotat. Vi sträckte föråt efter allt. Ja,
detta succénamn, det slog kan man säga.
Efter allt, jag ska inte säga hat, men från Robert Laul som hela tiden skulle håna detta namn på sociala medier. Robert Laul är out, han drog till Washington och tycker det är roligt att följa Trump. Där, så vi säger hej då till honom. Istället så har vi ju, ni hörde precis, Patrik Bränning. Han har ju en stor poddrutin. Inte så mycket i den allsvenska podden dock.
Nej, jag har hållit mig borta från den så länge Laul är här. Men nu men vågar man se in.
Det känns stort att vara tillbaka.
Ja, det är ju stora skor att fylla.
I kroppsformen som du kom in på. Ni är rätt lika varandra. Så det är därför du är med.
Exakt.
Ja. Sen har vi en debutant. Linn Nordström.
Stämmer.
Underbart att vara med i podden.
Ja, det är väldigt trevligt att jag har blivit inbjuden.
Du har inte dra på din dialekt när du försöker prata rikssvenska här. Vi har ju en dansk influens. Det är väl härligt. Jag tycker ju alltså, hela Sverige.
Dels försöker jag låta lugn, ja, vilket jag inte är. Nej. Och dels försöker jag inte prata så mycket skånska, vilket blir väldigt svårt.
Ja, exakt.
Ja, så okej, men jag lägger ner med den.
Ja.
Ja, det var första två sekunderna.
Ja, men det var du lyckades.
Ja.
Vad hände med i onsdags och i torsdags och i fredags?
I onsdags.
Dan dialekten igen. Ja, Allsvensk podd, vi ska gå igenom några lag. Ni hörde i början när jag och Linn träffade Mange Eriksson, när han inte var helt nöjd med att jag tror att AIK vinner guldet 2017. Ska ni tippa också innan vi drar igång, eller?
Ja, vi har gjort den här tippningen till Allsvenska Bibeln som vi kommer nu. Yep. Cross-promotion som vi jobbar så hårt med.
Ja.
Man måste ju säga Malmö FF, det känns ju bara...
Varför då?
Ja, men de har ju störst resurser, de har fortfarande en intakt trupp, de har sista året med de här CL-värvningarna, de har ju allting. AIK har ju visserligen större resurser också, men det känns ju som det finns frågetecken i en lagdel som vi kanske kommer att återkomma till.
Och Magnus Persson får tåget att rulla direkt?
Jag tror inte Magnus Persson behövs så mycket, det känns som de har avverkat diverse tränare.
Ett tåg utan förare.
Exakt.
Ja. Och med Lintog på...
Jag tror ju definitivt på Häcken.
Ja.
Ja, är det något lag också som Malmö bevisningen har problem med, så är det Häcken. Så om det är de två som ska slåss om det, så blir ju Häcken det segrande laget.
Riktig journalisttippning att tro på Häcken.
Nej.
Jo, men alla journalister har alltid starkt.
Nej, jag var ensam på Sportbladet om att tippa dem.
I år, ja.
Men jag tror att Stare kom in med den defensiva kunskapen som Häcken behöver. Och så har de kvar det offensiva från Gerardsson. Nej, jag tror att jag har tippat helt rätt.
Jag tycker annars att vi börjar med Stockholmslagen i det här avsnittet. Känns ju underbart.
Det kommer bli populärt utav andra.
Herregud. Det är Stockholmsblocket helt enkelt. Och då börjar vi med Djurgården.
Ja.
Profilstakt, minst sagt.
Ja, minst sagt. Ja, i alla fall om man pratar om gamla profiler som vi kanske egentligen är på väg ut för i sina karriärer, men som fortfarande håller så god klass att de ska vara bland de bästa i allsvenskan såklart. Kim och Isak. Framförallt. Men jag vet inte, det känns fortfarande som ett lite ihåligt bygge. Öskan önskar sig fyra nyförvärv till om han hade fått välja. Och det känns som det hade funnits plats för fyra nyförvärv till i den startelvan också. För att det känns som det är en klubb på gång, men det känns ju inte som de är klara än. Och då undrar man när de ska bli klara, med tanke på att Kim och Isak ju är väl 34. Isak ska väl bli 35 till och han är väl 35. Ja, nu ska jag inte svära på det här. Men
vad är han, 81?
Han är jämngammal med Zlatan i alla fall, så att Kim är ett år yngre. Men så då undrar man hur många år de har på sig liksom, för att de ska ändå bygga för framtiden, men om de inte lyckas i år och inte nästa år, då undrar man om Kim och Isak är kvar och vem det i så fall är som är liksom kulturbäraren här. Det finns vissa frågetecken där tycker jag ändå.
Ja, men det kan jag hålla med om, att de profilstarkt är det, men att bygga för framtiden är väl inte riktigt det som de kan ha siktat in sig på i år. Sen hur väl det faller ut, det är svårt att säga. Man kan inte kanske både ta hem stora profiler och bygga för framtiden, utan någon gång får man kanske välja, och det är kanske det de har gjort.
Ja, men det har de gjort. Men frågan är om just med tanke på Kim och Isak är ju såklart bland allsvenskans bästa i år, förmodligen allsvenskans bästa målvakt, förmodligen allsvenskans bästa mittfältare. Men i övriga laget känns ju inte alls på den nivån att det känns som det är en guldkandidat, tycker inte jag i alla fall.
Men är det inte så att, jag kommer ihåg när Pelle tog över, så var det kontinuitet, och sen så bytte de så mängder med spelare. Bosse fixade ekonomin, och nu känns det som när han har fixat ekonomin så vill han bygga någon slags trygghet. Och då tänker han att han får den tryggheten med Isak och Kim. Och sen så efter det så hoppas han hitta lite guldkorn igen då, som han har gjort i Olunga. Exakt, och Mushekwi och sådär.
Absolut, men just ekonomiskt undrar man också över de investeringarna, för att Kim och Isak har ju pengar och aldrig kommer få tillbaka förutom i årskort såklart. Mm. Det känns ju tråkigt att sitta och bäsa värvningar så Kim och Kjellström. Det är klart att de ska ta hem dem. Det hade jag också gjort om jag styrde Djurgården. Och det är klart att det är supervärvningar. Men om man tittar på det runt omkring liksom, så känns det som det har hamnat lite skymunda då när man gjort det här, vilket man förstår också, för det kräver ju stor ekonomi det här. Och någonstans finns det, för, tycker jag i alla fall, frågetecken där som det återstår att räta ut.
Men det finns ju fantastiska möjligheter då för yngre spelare att gå in och ta plats, dels för att de här profilerna tar på sig mycket ansvar och markering när det kommer till spelet. Men också att man inte har samma press på sig, utan den kommer ju ligga på de här profilerna som har kommit hem.
Absolut, och det ska bli kul att se om det är någon som tar det steget då, för jag är svårt på rak arm att säga vem som är den supertalangen i Djurgården. Sen kommer ju Bosse komma med tre afrikaner till som kommer vara kanon och slå igenom stort. Det får vi se, men de värvningarna har man ju aldrig koll på innan liksom. Man får ju googla namnet och hoppas att det finns någon slags Wikipedia-sida. Det är ju på den nivån.
Kepa Cisai blev inte så långvarig i Djurgården när han återvände. Han gjorde bara 14-15 matcher. Nu är han tillbaka i Borlänge. Inte i IK Brage den här gången, utan Dalkurd istället. Så de skickar ju honom. Det borde väl betyda att de ska in någonting i den här försvarslinjen. Och det tycker jag att de definitivt behöver.
Ja, det är väl flera, minst två platser, en ytterback och en mittback egentligen, som det ser ut som de skulle behöva i försvarslinjen. Absolut. Men det är ont om tid nu.
Ja.
Milt uttryckt.
Och det ser ju likadant ut på forwardsidan. Vi har Namoro Javu som slog ett vad med Oskar Månsson om att han skulle göra 11 mål. Sen har han inte gjort ett mål i Allsvenskan sen dess. Vi har...
Gjorde ett mål i kuppen.
Ja, mål i kuppen. Det ska betonas. Det är viktigt.
Fast då hade han också 10 försök. Så att det var, hade inte en av dem suttit. Så,
och sen har du Badji då som har spelat det här U20-mästerskapet. Sen... Gustav Engvall Gate är på den också.
Ja.
Ja, så att det är liksom, det känns inte som att du har en skyttekung där, eller kanske alltså om inte Badji funkar och de inte får Engvall, då har de ingen garanti för en 10-målare liksom där framme, för Tino Kadewere ska väl inte bara gå rakt in och börja ösa in mål liksom. Eller är det det som är tanken?
Nej, tanken är ju Gustav Engvall och de har gjort allting rätt, det får man väl ändå säga. Sen har Bristol City uppfört sig som idioter rent ut sagt, som liksom har haltat hela grejen och satt Johan i en fruktansvärd sits. Men man ser ju, alltså, hade de haft Isak i mån som en försäkring, Kim som en leverantör och en tempomaskin, då menar jag inte att han ska springa snabbt utan att han ska hålla speltempot. Och sen Engvall längst fram, det hade ju varit några gratis mål minst sagt. Och får de inte in Engvall, då är det ju mycket upp till de oprövade afrikanerna, det spåret igen, så man kan lösa ytterligare någon innan fönstret stänger. Och det...
Ja, men det måste ju vara panikkänslor. Alltså om man inte får Engvall, liksom, om man ska ha Järv och man ska ha Badji där framme när vi liksom startar Allsvenskan, det känns ju inte hållbart någonstans. Vad ska man då med ett sånt bra mittfält till när de
upp
inte
med
har...
Kim på topp.
Ja.
Ja. Eller ner med han som mittback.
Ja. Ja.
Men han blev jävlig, eller han har ju nu där kom fasta svordomar. Men han har ju blivit nästan för, alltså, sittande som mittfältare. Alltså jag tycker att hans offensiva kvaliteter har försvunnit i de matcherna som jag har sett med Djurgården under försäsongen. Och det tycker jag är slöseri, speciellt när de inte har offensiva egenskaper i så många andra spelare.
Ja, det är en bra poäng, för att han blev ju mer och mer formad som en defensiv mittfältare. Alltså, redan i Ryssland, i Schweiz och i landslaget också blev han ju i stort sett sittande. Albin var på slutet den som fick gå uppåt. Så absolut, han var inte tillräckligt bra offensivt för liksom den ryska toppligan då, men han är ju förmodligen det för Allsvenskan, så det finns en god poäng där att de kanske borde testa honom lite högre upp.
Och på den positionen så har de ju andra mittfältare som skulle kunna ha istället, som blir lite mer defensiva. Alltså det kommer ju vara tajt på Djurgårdens mittfält. Det finns ju flera kandidater som vill in där. Alltså Kemi Walker kommer ju aldrig ha haft så stor konkurrens som han har i år. Så
att det ska panik bli... bland småflickorna på läktaren.
Panik.
Jag tyckte att de skulle behållit Falteta, så får den där som liksom kan kriga som en galning. För att jag tycker att det behövs där någonstans liksom. På det mittfältet. Det är den känslan jag har fått när jag har sett dem spela den här säsongen också. Att har de någon som kan kriga och verkligen en gris på mitten som kan vinna mycket boll, så finns det folk som kan fördela ändå. Vi träffade Magnus Eriksson på ett gym i Kaknäs. Det var en mysig stund. Vad tror ni om hans säsong?
Ja, jag tycker inte riktigt att han fått ut sin potential ännu i Djurgården, det man såg innan. Och hans succé-session i Kina där han ju visade upp stora fotbollskunskaper. Så. Ja, men det finns ett sparkapital där, minst sagt, tror jag. Som det finns mer att hämta av.
De har ju testat honom på lite olika positioner. Han ska ju nog inte vara uppe som anfallare, och det tyckte han inte själv heller. Men som någon liten tio-roll eller lite... på en högerkant, så tror jag absolut att detta kan bli hans säsong i Djurgården. Det ville han själv och han lät ju hoppfull.
Ja, vi kan väl lyssna på vad han själv hade att säga om just det där med Kina.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vi pratade, eller jag pratade med dig innan du drog till Kina och vi backade dit. Då sa du att det skulle vara ett jävligt coolt äventyr. Du var tillbaka i nordisk fotboll ganska snabbt. Vad hände egentligen där?
Ja, men det var ett extremt roligt halvår. Nej, men alltså det var, det är klart att vi vill inget och, för det första var det ett coolt äventyr. För det andra var det ju extremt bra ekonomiskt, så att det var ju
liksom, du är rik nu.
På kärlek. Nej, men så att det var många saker som, alltså hade det inte varit någon pengar så kanske man aldrig flyttat dit. Det är klart det är så, för att vara ärlig, så att, men jag spelade ingenting där i princip. Jag spelade hela försäsongen. Var på 38 dagars träningsläger i Turkiet.
Shit, hur länge?
Var en pers och sen ja. Nej, och sen efter det så började serien när vi kom ner till Kina och spelade första tre matcherna. Gick helt okej, men gjorde inga poäng. Vi förlorade väl två och vann en. Och fick väl i princip förklaringen att you don't score. Ja, okej. Okay. Och sen så spelade jag i princip ingen mer. Två korta inhopp innan jag blev välskickad.
Så de sa bara you don't score och sen.
Det var ungefär det. Det var liksom det var ganska intressant när jag skulle därifrån, för att det är ju en alltså, du får ju bara ha en viss kvot utlänningar.
Ja.
Och klubben låg ju ganska illa till efter halva säsongen, och då spelade jag inte, var jag och en polack som startade varje match i var det EM somras. Förra sommaren.
Ja, 2016, och sen var det VM 2014. Ja, så det borde bli 2016. Ja.
2016, ja. Precis. För jag stack ju där på precis innan det, och då stack han också. Men han startade varje match i EM i alla fall. Men han fick inte heller vara kvar.
Mm-hmm.
Men då tog de dit två utlänningar. Så helt plötsligt var vi ju sju utlänningar. Och vi vet ju att man får ju bara vara fem registrerade.
Ja.
Men klubben sa ingenting. Vi gick ju där i ett vakuum allihopa som var befintliga utlänningar i truppen. Och bara, så det gick en vecka, sen gick det en och en halv, och sen efter två veckor så kom tolken och sa det att det kanske är dags att söka en ny möjlighet.
Hur kändes det då? Så,
Jag hade ju förberett mig på det. Sen var ju jag en nästan, ja, deras största investering, den klubbens största investering någonsin, så att någonstans så hade man väl kanske så här, de kanske behåller den ändå, men det, jag var ju inställd på att dra. Så att det var några tuffa dagar där som tiden gick, och sen så flög jag hem till Sverige på semester i förhoppning om att lösa en ny klubb, och sen löste sig allt praktiskt ganska snabbt med Brøndby också, så att det var lärorikt.
Mådde man dåligt under den tiden eller?
Nej, inte dåligt.
Nej.
Det är klart, på ett sätt så ser man det som ett misslyckande. På ett sätt ser man, känns det lite orättvist behandlad, att man inte fick chansen riktigt. Men det är ju svårt att tycka synd om sig själv när man sitter borta i Asien och tjänar bra med pengar och liksom får ändå på något sätt leva sin dröm om att vara proffs. Så att, nej men alltså det var, nej, inte tycka synd om sig själv, men man ville väl kanske visa lite mer, men det var, ja.
Känns som att du har landat här i Djurgården i Stockholm.
Ja, verkligen. Det här är ju, det här jag har familj och vänner, och blev väl mottagen av Djurgården som förening, med fans och folk runt omkring och i Djurgården, så att det känns som mitt hem. Det är mitt hem nu, och jag trivs och njuter varje dag av att få vara här, så att det känns jättebra. Jag vill lyckas, och jag vill slå igenom i Djurgården och göra det bra varje vecka ut och in. Så att Det är där jag har mitt fokus.
Kina, som man sa, skulle vara ett coolt äventyr, som man påpekade, som jag också påpekade. Men det blev inte så coolt. Och sen så kom han tillbaka.
Lite rikare kom han tillbaka.
Ja,
mycket rikare.
Han erkände ju faktiskt själv att han tjänade bra med pengar. Och det är väl skönt att man kan göra det, eller?
Ja, men det känns som det har blivit en strategi för vissa svenska spelare. Åka till Kina och försöka, jag säger inte att han försökte, men och bryta kontraktet efter ett tag när klubbarna, liksom, det gick ju väldigt fort den där utvecklingen för klubbarna. Det gick från att, ja men allsvensk spelare, det är där vi kan ligga. Och sen bara efter något halvår så, oj men allsvensk nivå, vi kan ju få spela mycket, mycket högre upp än så. Och så. Det är flera som fått sina kontrakt brutna och fått rätt saftiga summor för att inte göra någonting överhuvudtaget. Då. Så att det hade man ju gärna gjort den resan.
Mm. Han säger ju i den här intervjun också, som inte var med där, att han gjorde typ 25 poäng när han spelade i Malmö. Den här intervjun kommer gå och lyssna på hela, för ni som håller på Djurgården vill säkert lyssna på detta. Ni andra kanske inte ville. Slunt samman, så i alla fall han säger det där. Och sen säger han att han vill slå igenom i Djurgården. Har han kapaciteten?
Ja, men absolut. Alltså han sa ju när han gjorde de här 25 poängen så var han ju inte ens speciellt vältränad.
Ingen mage ute.
Avslöjade han. Det vet vi ju inte om han har nu heller. Men, han,
ni kollar inte det?
Nej.
Nej.
Ni var på ett gym och kollade inte det?
Nej, det är dåligt.
Ja, det är svagt.
Vi kollar mycket andra saker.
Ja.
Ja. Nej, men klockor och sånt pratade vi om. Ja, okay. Om du ska ta utseendemässigt.
Ja.
Jag tror absolut att detta kan bli en bra säsong för honom i Djurgården. De behöver honom, och jag tror att det är inte alls negativt att de här andra profilerna då som har värvats in kan ta lite av det här ansvaret som han ändå fick förra året när han kom som en prestigevärvning till Djurgården. Mm. Så ja, nej, jag tror fan på Mange Eriksson i år alltså.
Hur många poäng? Han tog det själv 15.
Ja, då säger jag med 15.
Det är ju Javo 11 då.
Javo 11?
Ja, men 11. Det är en rund och fin siffra. Som Javo lovar att göra mål. Det får Mange göra poäng.
Absolut. Han trodde ju själv också att de skulle hamna väldigt, väldigt högt upp.
Spelar de en tendens att tro det om sina egna lag innan säsongen? Det är lite genomgående.
Och att de skulle fixa ett annat derby.
Ja, det har spelare också en tendens att tro.
Mm. Det där är så sjukt egentligen, hur man hade 2-0 mot Bayern förra året och ändå tappar liksom.
Ja, men det snackar jag om att det fortfarande gjorde ont i hjärtat, och det kan man ju verkligen förstå, för den matchen hade de ju liksom i en ask. Och det var ju en otrolig vändning av Hammarby.
Mm.
Och, eller genomklappning av Djurgården om man vill se det så.
Ja, exakt. Vi ska köra två klipp till här. Ni ska få höra vem han tyckte var den absolut värsta, lite otippat ändå, som han kunde möta på planen när det gäller trash talking.
Sämst, oj oj.
På planen?
Ja. Hur många ska jag säga? Nej, jag vet inte. Du vill, ska vi se här. En kille som jag hade extremt problem med, men som är en fantastisk människa på sidan om, det är ju Stefan Selakovic. Han var inte rolig på plan. Möttes vi inte så här. Det var riktigt trash talk. Jag tyckte att det var lite så här att man var 35 och sprang runt och snackade så mycket. Jag tyckte det var lite too much. Men en fantastisk människa på sidan om planen. Har jag hört.
Ja, men han är väldigt lugn.
Ja, men det är för mig hur coolt och bra och härligt som helst. Att på planen så är man en gris. Man gör allt för att sitt lag ska vinna. Det är fullt. Och sen på sidan om så ska det vara handshakes, och det ska vara att man ska vara trevlig och man ska respektera varandra fullt ut.
Vi kan gå ut och ta en lunch med han nu, eller? Om man ska fråga.
Ja, det hade jag nog gjort. Absolut.
Stefan Selakovic.
Ja, då blir du glad.
Ja, det vet jag inte, men alltså, han är ju supertrevlig utanför.
Ja.
Och sen är
det de lugnaste vatten, det är inte som man brukar säga.
Ja, jag blir så otroligt sugen på att veta, vad är det han säger? Har han liksom Marco Materazzi, Zinedine Zidane-nivån liksom? Att han kan knäcka någon så otroligt.
Men var det inte så här, i kombination också med hans ålder, som det liksom, han tyckte att det rann över liksom?
Ja. Och sen, men det är ju också den här illusionen av så här glada göteborgare liksom. Alltså, det är ju inte sant. Det är ju inte, det finns ju inga, det är inte en ond sanning i det. Göteborgare är ju gnälliga, men så pratar de så roligt så att det blir ju kul liksom. Tobbe Hysén också väldigt ofta gnällig. Väldigt gnällig. Mm. Selakovic absolut gnällig.
Niklas Alexandersson
inte så gnällig.
Alexandersson, men han är väl i sig utanför Halmstad, va?
Ja, men nu räknar vi, kastar vi in dem i samma båt.
Björs är också gnällig, men
också
han
gnällig.
Såg jag så det höger.
Ja, det är rätt.
Höger och vänster.
Nej, men det är dags att döda den illusionen nu. Nu tar vi ner den här.
Ja. Jag skulle ändå vilja säga, alltså, det som sticker ut mest på Mange Eriksson är
ja, men hans tuppkam, ska vi landa där igen?
Ja, ja, men alltså hur många poäng skulle du ge den på 1-10?
Noll.
Men det är inte ens en tuppkam.
Men du kan inte ha en tuppkam, ja, men vad är det då?
Ja, det är det jag undrar, ja. Vad det är för någonting, hur man titulerar den. För att jag menar tuppkam tänker jag ändå att han ska ha någon viss form av volym.
Ja.
Vilket den här frisyren inte har. Eller?
Nej men alltså jag börjar fundera på vilken fotbollsspelare hade den här i typ ett VM. Alltså Ronaldo hade den här lilla konstiga.
Ja,
men, ja han hade dörrmatta.
Är det någon som har haft den där som han har kunnat inspireras, som han inte vill erkänna?
Nej jag vet inte, men känslan är ju, ska man ha den frisyren då ska du göra 25 poäng i Allsvenskan. Annars kan du inte ha den frisyren.
Men han gjorde 25 poäng i Allsvenskan.
Jo, sen, det är ett tag sedan känner jag. Nej du måste, sen efterlyser jag ju bra frisyrer för, av det här klassiska David Luiz-exemplet. Att det går ju att bygga en karriär på ett bra hår. Det bidrar ju onekligen till liksom din stjärnstatus och att du syns och blir omtalad. Så hade han haft rakat huvud hade vi inte talat lika mycket om honom. Då hade vi kanske inte liksom haft ögonen på honom på samma sätt. Så är det ju. Det går ju inte att komma ifrån. Nu sitter vi här och pratar om hans mohikan igen, trots att den inte är så speciell egentligen. Nej, hade Bosse Andersson skaffat den, absolut, då hade det varit en talking point. Men nu känner jag är trött på Mange Erikssons
mohikan. Bosses frisyr pratade vi också om. Alltså den fick ju beröm.
Var det så? Du sa att den var fejk.
Jag sa att det är möjligt att Bosse kan ha gjort någon transplantation. För att det är
du
ju,
tror det? Men det här är tungt avslöjande.
Jo, men alltså absolut. Men det är ju inte helt förvånansvärt.
Jag väljer av liksom, perfekta, juridiska skäl och vara tyst där.
Alltid perfekta brännan, perfekta håret. Ja. Nej, men jag är inte helt förvånad.
Nej, men han har ju satt stekarstilen, den lite äldre stekarstilen. Han ser ju ut att äga en båt. Liksom.
Han äger båt.
Ja, det tror jag också. Mycket sandhamn är det ju.
Men på tal om håret så är det inte säkert att du behöver titta på Manges hår så länge till.
Nu sitter du med mössa på dig.
Ja.
Är det helt bakat?
Nej. Inte än. Snart.
Den är kvar.
Den är kvar. Den kommer nog försvinna till premiären tror jag.
Är det sant? Mm. Jag trodde det var en derbyfrilla liksom.
Nej, ja, det gick ju jävligt bra.
Ja, men jag tänkte att det skulle åka efter ett derby.
Efter ett derby, ja. Nej, det...
Det var ju Bosse som skulle göra frillan efter.
Ja, det var Bosse som skulle göra den, precis. Ja, nej. Det har inte blivit så. Den har levt kvar ett tag, men nu börjar den bli tunn så att nu blir det nog raka snart.
Var kommer den? Varför? Var kommer den från början?
Ser så jävla tuff ut. Nej, jag vet inte var den kommer ifrån.
Du måste fått inspiration eller från någon? Eller kommer du bara på en dag att...
Nej, men jag körde ju lite rakat och sen så körde jag liksom lite så kortare hel mohikan och sen helt
mycket
plötsligt,
skägg också upp.
Ja, precis. Jag hade ju extremt mycket skägg i Bramby. Det var ju hemskt. Jag har några bilder som är... Nej, de är hemska. Min sambo var väldigt lätta när jag den dagen rakade bort skägget kan jag säga.
Men du ville vara en viking i Danmark.
Ja precis, jag blev lite kallad det liksom. Vikingen från Sverige. Men ja. Vi får se, den har nog inte många dagar kvar den här mohikanen tror jag.
Har du fått höra mycket om den?
Ja, extremt mycket.
Från alla eller? Ja, i laget alla. Utanför?
Ja, i laget de är väl en del så i laget. Sen kan jag säga att det är väl det första man får höra när man hamnar i tjafs på plan. Eller att det är några ilskna supportrar från ett annat lag som skriver på sociala medier. Så får man höra en hel del.
Men vad skriver man då liksom? Gå och klipp där.
Alltså,
det är liksom det värsta man kan säga.
Ungefär en sån. Och att det var någon som skrev här för någon vecka sedan att hans son ville ha samma frisyr som mig. Så han undrar vilken frisör jag gick till och så var han icke-djurgårdare. Så att, då tog man det lite. Men jag kunde faktiskt inte bry mig speciellt mycket om det.
Han kom ju raka av den, det hörde vi ju lätt där.
Men det gör mig glad. Mm. Sen får han jättegärna spara ut den igen när han gjort 25 poäng. Då är han mer än välkommen.
Mm. Mm. Men Djurgården slutar den här säsongen?
I mitten av tabellen.
Okej, okay. Det var ju... Vågat.
Ja, men jag tycker det beror helt på vad de har för anfallare och hur de liksom får ihop det här nu i slutet. Jag tror att det kan vara hårfint mellan mitten och lite högre upp.
Det var ännu mer vågat.
Ja, verkligen.
Du garderar dig från mitten.
Ja, men jag känner
att jag lämnar Djurgården.
Jag tycker nog att det finns lite potential. Matti är tillbaka.
Så kommer
hon
att det finns lite potential också.
Ja, nej, hon sticker ut hakan här.
Jag är ju ny.
Ja. Marcus Bylund har ställt en fråga. Jag tänkte jag skulle köra några Djurgårdsfrågor när vi ändå är inne på det. Özcan Mekmic är fel man i DIF. Han har ett bra resultat i Superettan, men vad har han för kvalitet? Sades att de skulle spela man-man. Är hans fråga.
Ja, alltså Özcan Mekmic är väl rätt man i alla klubbar, tror jag, om han får göra på sitt sätt. Redan nu kan man ju börja fundera när han var ute och liksom kritiserade indirekt klubbens strategi att Bosse Andersson har så mycket makt att då ska han inte få välja sina nyförvärv själv. Och var väl också inne på att den liksom turbulensen i Djurgården beror på att Djurgården inte har en egen spelstrategi som de sen väljer tränare efter. Mm. Att det kommer in tränare som värvar spelare och bygger laget på sitt sätt, sen försvinner de ganska snabbt, så kommer det in ny på så sätt. Så om Özcan känner sig lite bakbunden, då tror jag att det kommer bli problem, för då kommer inte Özcan hålla käften och ställa sig i kön liksom, utan då kommer det bli stormigt. Att, men om man får göra som man vill, så är det bara att titta på hans track record. Det, då går det ju bra.
Var det rätt eller fel att göra det uttalandet så pass som han gjorde? Han gjorde väl i Olof Lund?
Ja, det går inte att kritisera det. Det är klart att Djurgården tycker att det är fel. Det är klart att de ska ta det internt. Men han sa ju också att de har tagit internt på Sanders. Han sa också att de har tagit internt. Så jag gillar ju när de vågar sticka ut hakan. När det står en hockeytränare och säger lägg ner verksamheten. Då blir man ju glad. Det ska ju inte kritiseras. Så att, jag gillar öppenheten. Och,
men sen har det ju också målats upp den här att Özcan och Bosse ska gå hand i hand på stan. Mm. Alltså det kändes som att då fick de göra lite den vändningen efter det uttalandet och visa utåt att jo, men här är jättebra samarbete. Det jag tycker ska bli jävligt intressant med Özcan, det är att de klubbarna där han har lyckats bra innan, där han slagit lite i underläge. Det har inte funnits jättemycket liksom pengar till att köpa spelare. Man har kanske inte haft den här enorma pressen som man haft i Djurgården. Nu så kommer han till en klubb som enligt sig själva ska vara topp 3 i allsvenskan. Man har bra med kapital. Man har profilstark lag. Hur hanterar han en sån situation? Kan det bli det här familjära, liksom att man spelar för varandra? Det tycker jag ska bli intressant.
Mm. Vi släpper Djurgården, hoppar till AIK. Känslan där är precis som Djurgården. Det finns mängder med bra mittfältare, eller?
Ja, det känns som de är samma som Malmö och svenska spelares trupp. Det känns som de senaste åren att de har liksom halkat på målsnöret lite för att de inte haft den typen av bredd. Nu känns det som de har hur mycket som helst att ta av. Tyvärr lite för många taget spelare i anfallet. Men annars så känns det som det är en guldtrupp de har. Så är det ju.
Men när jag tänker på AIK så kan jag lite få samma känsla som man har varit på ett julbord. Alltså man känner bara, ja men alltså det är så sjukt mycket av allt.
Du är tjock och mätt.
Ja men alltså, jag kan inte bestämma mig om det är den här känslan innan man går till julbordet. Att shit, här finns hur mycket spelare som helst att välja på. De kan spela hur de vill. Eller om det är känslan efter att det här blir för mycket. Det är liksom, det blev övermäktigt.
Ja. Jag kan inte riktigt bestämma vem som är köttbullen.
Eller jag som fäster. Man ser deras trupp framför sig och man bara...
Nisse är köttbullen.
Ja, Nisse.
Nisse är kött.
Men skillnaden på AIK kontra Djurgården är ju ändå att jag tycker att i AIK finns ju tryggheten i försvarsspelet på ett annat sätt. Mm. Nu är ju ny målvakt och så vidare. Men just försvarslinjen känns ju ändå bra. Mm. Och på anfallssidan då har man då tappat extrem spets i Obasi, Isak och Carlos Strandberg som var inlånad förra året. Så att det är ju massa med klasser, det är massa med mål och finurlighet. Och sen istället så var det som, vad var det du? Du sa 1,91 i snitt på de fyra
anfallarna. Ja, de fyra anfallarna.
Ja.
1,91,5 till och med.
Ja, exakt. Så att det är väldigt tungt där inne och en Goitom som har problem med ryggen. Så att han lider inte, och han känner jag ju är den där karaktären som verkligen kan lyfta den klubben till att eventuellt, alltså tänk Marcus Rosenberg i Malmö FF eller när Pontus Wernbloom var i IFK Göteborg och de vann innan han drog, liksom en sån här väldigt stark karaktär.
Kirpich, då känns redan som en karaktär innan han har gjort ett inhopp liksom.
Han var inte god stämning när jag frågade honom om det där senaste, när Bojan Ovakovic och Kirpich förstod inte vad jag sa, i och med att jag sa det på engelska, men Novakovic.
Vad frågar du då? För
ja, jag frågade om det här med rättegången och allt det där snacket om han skulle ha varit på en rättegång. Vi skrev ju om det, att han skulle ha varit på det när de mötte Sirius. Men de var inte så intresserade av att prata med mig om det. De tyckte att jag skulle ställa samma frågor som någon annan journalist hade gjort om hur det var. Sådär. Men det är ju en tung pjäs. Och jag tror
det är
att han
alla
kan,
där framme.
Han kan bli absolut nyttig. Sen vet man inte vad har den Jablic i sig. Hans skor verkar ju funka den här säsongen. Men liksom, vad har han med i Romarkanen? Han kan ju göra snygga mål i Tiktik Castilla i Madrid, vilket var jättemärkligt. Och sen nu är han tillbaka. Det är klart han kommer göra lite mål här och där. Men jag vet inte. Alltså...
Tycker inte ni att det är märkligt att båda de två är kvar?
Ja, jag tror de ville göra sig av med Avdic. Det är ju känslan man har. För jag tycker Markkanen, där har de en kille som kan tänka sig att sitta på bänken och kasta in dem i slutet av matchen. Han kan liksom med sin tyngd och sin längd ändå bidra ganska mycket. Både som en defensiv spelare, en taget spelare och som en offensiv liksom ett inläggsspel. Den är Avdic känns ju totalt överflödig nu. Han fyller ju inte någon funktion egentligen om Henok är frisk. Och det känns som Kirpic kommer garanterat gå före. Så jag tror de försökte dumpa honom någonstans. Men det är väl svårt att hitta en arbetsgivare till honom nu. Man kan tänka på att han sitter på en rätt hyfsad lön ändå. Med tanke på vart han värvades ifrån.
Och det är svårt för honom att spela någon slags släpande anfall också. Med alla de här mittfältsalternativen. Jag såg första halvlek mot Sirius. Då var mina fan någon släpande anfallare. Och så vi och Markkanen längst fram. Det funkade ju inte alls. Det var liksom inte rättvist. Det var ju mer att Norling ville testa och se fan där. Med tanke på att han är spelskicklig. Otroligt fin vänsterfot. Jag tycker det är jättekul att se honom. Jag
men han ska ju inte vara i den rollen.
Nej, definitivt inte.
Där blir han låst och försvann lite till och med.
Ja, men alltså mittfältet i sig är ju superintressant. Men alltså, sen har de ju de här Sundgren och nu var det Nisse som spelade vänster senast. Det är väl han, Raljojko, vad är det han heter? Jag kommer inte på vad han heter. Som ska spela till vänster. Så får man in inläggen och kan lira boll på det här sättet med de tunga pjäserna. Så klart det kan bli lite mål. Men jag förstår vad du menar med att, vad ska Avdic vara liksom?
Vrodoljak tror jag han heter.
Och så
han som snyggt, vi letade namnet snyggt. På.
Ja, exakt. Mm.
Ja, men sen undrar också Kristoffer Olsson, liksom, hans passningsspel handlar ju om att du ska spela med ett lag i fart, att du ska ta dig framåt, att du ska utnyttja ytorna som finns ett ganska tidigt liksom, men sätta bollarna bakom backlinjen och där är de ingen alls som kan löpa. Alltså, Kirpic ska ju vara, han är den här man brukar beskriva som, han är inte snabb men han är snabb, liksom den typen av spelare. Han är inte den som spetsegenskap, man kan ju springa. Gojtom är inte snabb heller men kan ju också springa, men det är liksom, får de inte någon djupledslöpare som känns som Kristoffer Olsson kommer. Du kommer inte få ut lika mycket av honom i alla fall. Mm. Och därför kändes det konstigt att du lägger så stora pengar på honom, så kändes det som om det var, liksom, det var tanken. Men det är ändå ett frågetecken. Sen såklart, alltså det är ju fyra bra anfallare. Det är klart det kommer bli mål. Och det är klart, men det blir ju ganska lättläst om du bara spelar på
det. Men i det här läget, vi pratade om Özkan kontra Bosse. Att Özkan kanske inte tyckte att han hade så mycket att säga till dem. När det gäller Björn kontra Rickard. Känns det inte som att de är överens om de här värvningarna? Eller tror ni inte det? För att jag tänker också att Rickard har väl så pass mycket att säga till dem, eller?
Ja, det är svårt att sätta fingret på hur det där samarbetet fungerar. Men självklart att Rickard måste ha varit inblandad i de här värvningarna. Och jag tror han är supernöjd med både Olsson och Metern och säkert med sina anfallare också. Men det är som ni säger, vem ska liksom springa på djupledsbollarna? Och hur ska liksom Tern och Olsson behandlas på mittfältet? De har varit väldigt offensiva i de matcherna som jag har sett. Och det funkar ju bra. Men jag vet inte riktigt hur de ska få spelet att flyta.
Nej, och sen undrar man ju också just, du pratar samarbetet Norling-Väström, men undrar också samarbetet Goitom-Väström, hur det ser ut med efter det. Det var ganska infekterat, det har varit ganska infekterat ganska länge.
Och nu tränar han inte ens.
Nej, men där undrar man verkligen om de verkligen har begravt stridsyxan en gång för alla, eller om det här är något som ligger och puttrar liksom, för att det ska också bli intressant att se.
Jag gillar ju Rickard som person, i alla fall om man pratar med honom. Det är skönt att ha en sån tränare och intervju efteråt. Det är ju många som...
Sen får vi sluta hylla Rickard Norling för att han är lite annorlunda och liksom knäpp och skön.
Fan, men han sa ju någonting i stil med att förra året så tyckte han att han fick ut den här max-prestationen av alla. Ju längre det gick, att han hela tiden kunde det. Tror man inte att han liksom är så pass bra så att han kan få det även den här säsongen? Eller har det liksom förstört så mycket?
Det kan han säkert få, men det känns som att förra året när han kom in så kom han ju tillbaka på ett saligt sätt när Alm fick lämna. I år så har han ju press ifrån början och det är lite annorlunda. Alltså, han har också haft extremt mycket pengar efter de här försäljningarna att köpa spelare för. Och det finns inte jättemånga luckor att misslyckas för att de ska ju vara tillsatta.
Om vi tittar på AIK då, det jag har sett under försäsongen, om man kan kalla det när det svenska cupen är räknat, men vi får väl göra det. Det är väl att jag tycker att Stefan Ishizak är given på det mittfältet. Han ser väldigt, väldigt bra ut fortfarande. Och jag menar, fan är imponerad på mig, men jag skulle ha svårt att se att han bänkar Olsson och Tarn. Så om man tänker sig den trebackslinjen och så de två vingarna då med Sundgren på ena sidan och Kroaten på den andra. Och sen i mitten då är det Olsson, Tarn, Ishizak och sen två forwards.
Låter väldigt, väldigt bra. Och Ishizak så är ju bra ut väldigt tidigt på säsongen. Så att jag tror absolut att han kommer kunna bära ett stort lass.
Men då sitter Blomberg, då sitter Afane.
Ja.
Ja, fan, vill man ju in. Ja, men, känns som det kan vara hans säsong liksom.
Ja.
Samtidigt så, som du säger, det är ju trångt. Men ja, men det fördelen de har är att det finns ju flera där han skulle kunna ersätta. Så att kommer en skada så finns det ganska många positioner han, de kan liksom möblera om på. Det är inte så att han bara kan ersätta på en vänster ytter och där ska alla liksom. Alltså, så rotationsmässigt ser det ändå bra ut.
Mm. Men AIK känns som att det är ett bättre balanserat bygge då. Om vi pratade om det här med för återbäring för till exempel Isak och Källström, går inte. Det går inte att sälja dem igen på det viset. Liksom. AIK känns bättre med Kristoffer Olsson som man eventuellt efter ett bra U21-EM kan sälja.
Tan
är bara inlånad, ska jag vilja säga. Och sen då Ishizak får du inga pengar för, men Afan och Blomberg kanske funkar. Och sen
Kupic kan du nog få pengar för om han får den utveckling de hoppas på. Man undrar ju varför de fick honom så billigt, och det kan ju ha med den här rättegången att göra om man bara ska spekulera vilt. Så att, och där finns det ju också frågor för AIK att svara på som man kanske inte riktigt gjort. Alltså hur man resonerar som förening egentligen om, när liksom du har den här typen av bakgrund och så. Det är klart att det finns kritiska frågor att ställa där som inte känns som de rätt ut lite. Men rent krasst ekonomiskt kan ju det vara en jättedrömaffär för dem.
Och fick göra mål direkt i sin debut liksom, lite självförtroende på det. Så att nej, men jag tror Kipic kan bli riktigt rolig att följa. Men precis som ni säger så vill man ju in Afane någonstans, och det är tajt på det mittfältet. Men jag vet inte, de kan ju inte känna sig helt tvingade heller att köra med Olsson och Tern direkt.
Alltså det är klart att Tan är ju inlånad som sagt, så att skulle man märka att affären då funkar väldigt väldigt bra och du har kontrakt med honom och du vill göra en bra affär med honom, då tror jag att han får lira före Tan. För alltså av den sakens skull, om man tänker sig liksom att lånespelare och så vidare. Men han är väldigt rivig och slitig i Tan liksom, så att han är nog en väldigt väldigt bra inhoppare om du vill byta liksom mönstret i en match och så vidare. Så tror jag att han funkar jättebra. Jag vet inte om han skulle kunna spela som kant eller så vidare, svårt att säga, men det kanske han skulle kunna funka.
Sen skulle hans klubb bli ganska grinig rätt snabbt om han satt på bänken lite länge också. Ja, lite diskussioner.
Ja, så får han åka någon annanstans och spela fotboll med Ödegård igen kanske i Heerenveen. Men jag tippade AIK som vinnare. Ni tror att de kommer topp 3, topp 5 eller Sjögren kör eller två, Bränning mitten två i tabellen.
Två har de.
Jag tror de trea.
Oskar Linné då? Slutligen Carlgren ut, Linné in.
Man hör ju väldigt goda saker, det gör mig.
Vad vet vi egentligen då?
Inte så mycket har du tagit mer än att han är fruktansvärt lång.
Han ser ju verkligen ut som en
fruktansvärt
riktig...
lång, det kan vara 2,50 när du säger
men det känns så när han kommer stegande in i sina skruvdobb liksom ut på Skytteholmsgräs. Han ser fruktansvärt lång ut.
Ja, men jag tycker han har sett stabil ut under försäsongen. Jag tror absolut att han är en bra första keeper för AIK. För även ifall Karlgren har lämnat så... Ja, han är väl helt okej. Okay. Jag tror absolut att Oskar Linné kan fylla det tomrummet.
Håller du med om att Carlgren var lite överskattad?
Jag tycker att han höll allsvensk klass.
Oj, ja.
Sen tycker jag också att vi ska nämna Väisänen i backlinjen som jag tycker ska bli intressant den här säsongen. Det är kul att AIK har intressanta och unga fräscha spelare på alla lagdelar.
Linné, tänker jag att han kan vara lite bättre på inlägg och sånt.
Ja, till exempel. Eftersom han är fruktansvärt lång känns det som ganska bra.
Och det är klart en fördel. Jag tror att framåt sett så blir de nog också bra på fasta. De känns väldigt farliga på just fasta situationer framåt.
Absolut.
Ja, och så långa jävlar där framme alltså.
Ja. Det känns som ett vidrigt lag att möta.
Ja, usch ja. Verkligen. Sen har de ju förlorat under försäsongen. Alltså de följer 0-3 mot Häcken till exempel. Alltså bara för att de känns jävliga att möta så är det inte säkert att man vinner.
Nu kommer ju Häcken vinna SM-guld uppenbarligen. Så att...
Exakt.
Ja. Så det var ju inte så konstigt kanske.
Exakt.
Men okej, vi släpper AIK och så promenerar vi vidare. Vi tar och sticker till Uppsala, tänker jag. Och så kör vi Sirius istället. Vad vet ni om Sirius? Vad känner ni inför Sirius?
Jag vill prata innan att Sirius är kanske det lag man har sämst koll på kan man säga. Jag tycker hela klubben har väl alla väldigt dålig koll på. Det är mycket snack om AFC och deras Ryssholm som liksom har betalat dem upp för seriesystemet och det är så avskyvärt att de sponsrat dem hela vägen. Men Sirius har ju haft sin miljardär Bengt Ågerup som gjorde stora pengar i medicinska branschen som liksom täckte. Han påstår att han gått in med totalt 50 miljoner kronor på deras väg upp. När de låg i division 1 så täckte han underskott på 5,8 miljoner kronor en säsong. Nästan 9 miljoner kronor en säsong. Så att där har det ju liksom... Men den har ju gått helt obemärkt förbi bara. För att det är en annan typ av klubb. Det känns mer genuint klassiskt svenskt. De har en historia. De var ju allsvenskan på 70-talet och sånt där. Så att Därför så har man ju missat det på många sätt. Men hans pengar är ju borta från och med den här säsongen. Och förhoppningen är ju där att det ska bära sig nu med publikunderlaget i Sveriges fjärde största stad och sådär.
Men det här familjära och det här att den här miljardären kanske har glömts bort lite, det tror jag är mycket tack vare tränaren Kim Bergstrand. För att han är så familjär och liksom genuin så fort man hör intervju med honom. Och,
du tycker inte Pelle Olsson är alltså?
Måste du ställa alla mot varandra? Nej, men jag gillar Kim Bergstrand, jag tycker det är kul att han är kvar och jag tycker att... Ja, men det är kul med Sirius även ifall vi såg ju förra året kanske en väldigt ovanlig trend när det gick så bra för de allsvenska nykomlingarna. Mm. Så känns det ju inte riktigt som att det kommer bli i år.
Nej, jag tror ju både AFC och Sirius åker ut. Men Sirius gick ju upp, vilket var mer väntat än att AFC gick upp. De hade ju rätt många år där de var bra i division 1 och de var högt upp i Superettan. Det var väl, var det tredje säsongen som de gick upp. Jag kommer ihåg när de hade Johan Arning spelade väl där och då blev de klara i division 1. Då tänkte man bara, nu promenerar de upp inom 2-3 år. De hade bra lag under en lång period. Så de kanske till och med skulle gått upp tidigare, även om Kim och Lagerlöf har gjort det bra där. Men när jag såg dem mot AFC så kändes det som ett väldigt fysiskt lag. Det var den känslan jag fick.
Ja, och den känns som en sån gediget bygge. Du kollade längden, hur många var det?
Det var väl 580 eller 680 eller sånt där. Jag blir förvånad att det var så många. Ja.
Nej, men det framförallt tycker jag det känns som ett välbyggt lag. Du säger ju själv Kim Bergstrand här. Alltså, det måste ju vara den klubben med mest kontinuitet kanske i allsvenskan i år. Alltså Lagerlöf och Bergstrand har ju varit där hur länge som helst. De var ju där när Arning kom, liksom, när de spelade division 1 till och med, tror jag. Så att de har ju verkligen fått bygga i lugn och ro. Det tog 4 säsonger för dem att komma upp från division 1. Det tog 3 säsonger från Superettan. Det tror jag inte är fel, utan då hinner man ju ställa om och liksom anpassa även klubben efter situationen. Det är en sak att lag som är bra nog att gå upp i allsvenskan. Det måste vara en sån organisation också. Det låter klyschigt att säga. Men så är det publikunderlag och så för att klara av det. Och nu är en ny arena på gång. Så att jag tror att de stannar kvar. Håller sig kvar. Jag tror att de kommer att etablera sig i allsvenskan också. Jag tror mycket på Sirius.
Du tog mycket på Kingsley Sarfor då, eller var han ett mittfält som mycket poäng?
Ja, mycket snack om honom och så tror jag framförallt på tränarteamet som jag tror kommer överraska många och kommer vara jävligt smarta. Så att, med den tyngden och den tryggheten som ändå finns i klubben och kontinuiteten så vill jag tro att det kommer gå bra.
Så du tippar dem på?
13 plats.
Okej. Okay. Mm. Håller du med där eller?
Nej, jag tog att Sirius tyvärr får lämna oss. Men nu
känns det som skulle dö.
Men lämna den allsvenska podden då.
Stenhårt. Ja.
Nej, men nu kanske du har övertygat här lite. De har ändå Filip Haglund som har kommit in och förstärkt Moses tillbaka. Och de har inte fått så många som har lämnat, eller?
Nej, det är inte känslan i alla fall. Jag har ju knappt följt dem i Superettan förra säsongen. Jag har läst på nu, men jag har mest läst på om klubben och så. Och man har ju hört väldigt mycket gott om Kim Bergström och Thomas Lagerlöf genom åren. Deras resa har man ju sett.
De fick väl behålla Daniel Jarl, var inte det lite snack om att han eventuellt skulle gå?
Ja, men känslan är ju att de inte har haft de där liksom stjärn... Man har ju inte gått upp med hjälp av enskilda spelare som pangat in 25 mål och gjort en sån här Göran Marklund-säsong i Superettan, utan gammal referens där. utan det har ju fungerat på ett annat sätt och det är väl också att de har fått behålla. De vill behålla.
Mm. Nej, men Sirius ska bli roliga och se faktiskt. Jag följer dem rätt mycket i Superettan, så det ska bli kul att få se hur de står sig mot bättre motstånd.
De fick ju behålla Dragan Kapsevic och Ante Björkebaum. Och det var väl de som gjorde flest mål. Kapsevic var gjorde 15 kanske. Och sen låg han lite under. Men, alltså det är svårt att säga nu, men Kapsevic har väl spelat i Allsvenskan tidigare utan att göra något större... Har jag för mig. Nu bara drar jag en gammal...
Bonchansning.
Bonchansning, att han har varit i typ så här Norrköping eller Åtvid eller någonting. Stämde inte alls. Jävlar har han varit i. Bland annat Brage, Huskvarna, Östersund. Jag har för mig att han spelade allsvenska med Gävle. 2010-2012.
Erfarenhet.
Det är tyst här. Så att du får stå för det här bottennappet själv.
Mm. Ja, jag får skämmas för det då om det är fel. Men jag tror att det är rätt i alla fall.
Men tycker du det är kul att Sirius är uppe i Allsvenskan?
Jag tycker det känns som en förening som är bra nog att stanna kvar. Liksom. Alltså man kollar på AFC så känns det som ett lag som eventuellt skulle kunna stanna kvar. Men som förening har man ingen aning
Halmstad,
var de står. Halmstad, jag gillar att gå på Örjans Vall. Det är den mest gemytliga arenan i svensk
fotboll. Så jävla svårt att parkera den bara. Ingen parkeringsplats.
Du kan gå från stan, det är inte långt, herregud.
Ja, han spelade i
Allsvenskan. Jättetrevlig promenad längs vattnet där, den lilla ån. Så kommer man fram, kan man gå in i våffelstugan och ha det mysigt.
Ja.
Trevligt. Så man hoppas ju på dem också, men där kan det bli kärvt också.
Vi kommer till Halmstad någon gång. Jag tippar ju också att Sirius åker. Jag känner inte riktigt att de har truppen. Men det är klart att alltså, allting beror ju på spel. Man kanske inte trodde riktigt att Östersund hade truppen heller förra året. Och sen så gick de och spelade ut Hammarby efter noter på bortaplan. Och sen så blev det en rätt trevlig säsong och slutade väl i mitten.
För Jönköping också. Det... Mm.
Så att absolut, det kan väl funka. Sirius, AIK, Djurgården. Stockholmsblocket innehåller ju en klubb till. Hammarby. Ja, vad är känslan för Bayern? Du kastar
in Sirius i Stockholmsblocket.
Ja, jag måste, det känner jag. AFC drog, jag vill ha fyra. Jag vill ha fyra lag, det är 4-4-4-6.
Ja, okay.
Mm. Så därför slängde in Sirius där.
Hammarby är väl det lag av de tre Stockholmslagen då, som känns mest oroväckande när det kommer till deras trupp och lagbygge. Håller ni med?
Ja, men hur tänker de den här gången under mig? Nu är det en ny utländsk tränare och visserligen en väldigt hyllad så.
Och
kanske
och en
inte,
dyr.
En dyr och inte från USA. Så, men alltså vart är långsiktiga strategin? Nu går sportchefen igen. Och, så bara, jag tycker bara liksom hur de tänker kring fystränare gör mig orolig när de ersätter en gammal handbollsmålvakt med en brottarvärldsmästare. Liksom. Alltså, jag har ingen insyn i vad de kan om fotbollsfys. De kanske är jätteduktiga båda två, men det blir hela tiden beslut som känns som de är ganska så här amatörmässigt tagna. Och när jag hade som bäst koll på Hammarby var när vi grävde deras styrelse för ett antal år sedan. Och det var ju skrämmande sakerna som kom fram. Liksom. Alltså de fakturer som genomförts och beslut som tagits. Så det känns som det är liksom en samling goa killar från Söder som har älskat sin klubb på alla sätt och vis. Men ofta så landar man i att det är många beslut som känns väldigt konstiga.
Men det var ju där man trodde att Mikkelsen skulle komma in. Liksom med sin bestämdhet och det var så här en prestigetränare som kom in i en lite luddig klubb. Men jag ser inga som helst liksom strukturella tankar ifrån hans sida. Åtminstone inte om man kollar på vad som har kommit in eller hur det sett ut på försäsongen.
Alltså det finns ju, det är en bra värvning i Ilhan Hamad. Det är en jättebra karaktär.
Men
det är en bra, men det är en bra karaktär och det är en bra fotbollsspelare. Och han kommer liksom ge dem mer lugn. Utan honom hade det sett ännu värre ut. Men jag håller med annars, för det känns som att dansken har liksom inte, han har inte pengarna, han har inte tiden till att bygga om liksom den Nanne höll på. Men det känns som att Nanne var kanske, du vet så här, jag vet inte, 70-75% klar med sitt som han tänkte göra ihop med Jingblad. Då får han gå. Och så tar de in dansken som liksom har så här panik. Då plockar han Paulsen för att han vet att han har varit bra i danska ligan. Han har sett ut som en... jag vet inte hur jag ska formulera.
Jo, var ärlig nu.
Men alltså en juniorspelare emellan. När han gjorde den här åttan i förra matchen, kommer inte ihåg när de förlorade där mot Örebro. De släpper väl tre i första halvlek. Det ser ut, alltså det är kaos i det försvaret. Sen fick vi höra att Paulsen hade varit bra i Danmark när vi pratade med Mange. Att han har varit riktigt bra där, men han ser ju alltså katastrof än så länge. Och sen har du Aido som höll i Wiklander förra året. Och sen då anfallare som, jag vet inte, alltså det känns inte som det finns någon struktur. Det finns några mittfältare som är karaktärer som är viktiga för klubben i Kennedy, i Ilhan Hamad, för att han just är en karaktär. Inte för att han just är stenhård bajar, utan det är en bra fotbollsspelare. Mm. Det är typ de spelarna som får rädda kvar den här klubben. Om inte Kalili eller någon av de här, med den här Romolo och brassen, liksom bara vakna och bli något helt annat som man inte hade räknat.
Det känns som liksom lite lotteri varje säsong. Ja. Och det är så konstigt när du har den liksom kundbasen, om man får prata det affärsmässiga språket, vilket alla hatar att man gör. Men när du har så mycket fans så får du ju en ekonomisk styrka som många andra klubbar saknar. Mm. Att du kan göra mer av den är ju häpnadsveckan. Om du kollar på liksom vad AIK och Djurgården har gjort de senaste säsongerna när det handlar om att ta fram spelare och göra bra försäljningar. Och i AIKs fall och utveckla egna talanger, i Djurgårdens fall och bygga en jäkligt effektiv scoutingverksamhet, så gör ju Hammarby inga sådana försäljningar. De gör ingen typ av liksom sådana lockande köp, utan det känns
som att de bara faller där.
Ja.
Men långsiktigheten är ju liksom, det finns ju inte. Man trodde ändå att den skulle komma någonstans med Nanne och dem liksom. Och sen så är det klart att Nanne fick inte den, han fick inte den effekten så pass fort som Hammarby krävde, och då fick han lämna. Ja, sen säger inte jag att det var fel på ett sätt att bli av med Nanne för att han inte fick det att funka, men det blir konstigt om man inte har en bättre plan och bygga om laget. Fast ja, danskens säsong kommer ju bli fruktansvärd.
Ja, men dansken känns ju som, det kan säkert vara en bra värvning.
På lång sikt,
det,
men det känns som, tiden.
Jo, men precis. Och Nanne känns, ja, men det fanns skäl att sparka honom, absolut. Och Jingblad har ju liksom, det fanns många skäl att sparka honom.
Ja.
Framförallt eftersom han skickat Nanne, då var det liksom, då fanns det ju ingen som helst anledning att ha kvar honom. Men just det där, vad är långsiktigheten och vart är liksom ryggraden genom hela klubben? Det känns som det är laget för sitt eget liv ute på Årsta liksom. Och sen så sitter styrelsen och gör något annat. Och så finns,
men kan
liksom
de sluta samman då? Alltså kan detta bli säsongerna bara liksom knyter näven i fickan och bara nu går vi ut liksom och visar att vi klarar av det här kaoset. Alltså man tappar ju jättemycket när Risasson drar. Alltså han var ju den som liksom, jag vet inte, någonstans kändes som mittpunkten i Bayern. Och nu har man inte ens kvar honom, så att det vet inte, Kennedy kan inte dra allt. Och jag menar, ja, jag vet fasen hur Hammarby ska klara sig ur detta.
Alltså det har ju varit såna intressanta matcher på försäsongen på så vis att man ibland har spelat rätt bra fotboll 20-25 minuter. Mm. Och sen har man släppt 3 mål i andra halvlek och ser ut som ett juniorlag. Och sen så håller det på så här fram och tillbaka.
Det känns så lite vart så senaste säsongen.
Ja. Alltså det... Och så plockar man en riktigt bra spelare som jag ser det i Ilhan Ahmad. Och sen strukturen i övriga lagdelar finns inte. Och sen byter man tränare.
Sen är Ahmad en jättechansning också. Alltså det är ett bra tag sedan han spelar fotboll. Det är ett bra tag sedan han liksom hade det tempot. Så att det är ju ingen som vet idag hur bra han kommer vara med en gång. Alltså det är klart det finns en bra fotbollsspelare bakom. Men ingen som sett honom spela de senaste åren ordentligt över tid.
Liksom. Men tänk om man inte hade fått in honom.
Ja, nej, det är klart de ska ta honom, men det är också det här, ja, det är en prestigevärvning. Ja, absolut, på grund av hans historia, men Malmö FF, det var inte Gillohan som sa nej till Malmö FF, det var ju Malmö FF som inte var intresserad av att ta in Gillohan Ahmad nu. Så hur mycket prestige är det, hur många klubbar var det egentligen som drog honom, det vet inte jag.
Nej.
Det känns, på honom själv låter det som det var hela svenska, men jag är inte lika säker på det.
Nej, men det sköna med han annars säger också att han är en bra person.
Ja, absolut. Ja. Superbra professionell. Mm. Jättebra karaktär.
Jag tror att det är nog härligt för Bayern Hansson i intervjuer.
Ja, han kommer göra allt för att det ska
han
gå bra.
Liksom. Han kommer ju stå där och ta liksom, stryk och svara på frågor och annat om det går dåligt. Liksom. Det är det man vet om honom och det är en skön spelare att ha på så vis. I,
ja, han är ingen dålig fotbollsspelare. Han kommer säkert göra jättemycket bra saker också. Det är bara det att när den här värvningen blev klar så var det ju väldigt stora rubriker och liksom det kändes som att Bayern hade liksom värvat till sig en riktig guldspelare och där är vi ju inte riktigt.
Men det blir alltid stora rubriker när en Stockholmsklubb värvar en hemvändare.
Hata alltså, pressen alltså.
Ja, vi är ju det liksom.
Ja,
men Nanne var ju ofta inne på att det skulle plisas, publiken skulle plisas av spelarna på planen. Mm. Kan det vara ett problem för Hammarby? Vi har sånt otroligt tryck. Det är kanske en konstig fråga. Men alltså.
Ja, men det är alltid, det finns ju två sidor av allt. Klart kan vara det, men samtidigt med det tillför, den energin tillför och den ekonomin det tillför, så känns det som de borde kunna göra mer av det, oavsett.
Och det är en luttrad publik. Så att,
ja, och de ställer ju inte så höga krav.
Nej, det är det jag menar.
Nej, precis.
De vet mer hur det känns att inte lyckas än att lyckas.
Vad tror ni om de här Dusan Jajic, Leo Bengtsson, Isak Lidberg, brottare?
Ja, brottarsonen. Han ska vara väldigt lovande. Sen är ju alltid ryggmärgsreflexen, det låter extremt negativa. Men det är när det kommer upp en väldigt fysiskt stark ung kille, då är min ryggmärgsreflex att jag vill vänta tills han gör det på seniornivå. För att det är klart han är bra på juniornivå när han ligger så långt fram fysiskt. Då har du en jäkla fördel. Så att jag vill se hur han är mot seniorer, men det man hör är ju lovande såklart.
Vem gör målen? Padibba?
Ja, vem ska göra målen för Hammarby? Ja, Padibba kanske. Om det inte är någon annan som vaknar till liv.
Romolo och Ima Khalili. För mig känns det helt otroligt att Khalili vann han skytteligan ett år. Han känns inte som att han mår bra i Bayern. Han spelar inte så mycket heller.
Nej, det finns många frågetecken där. Inte bara anfallslinjen kan man säga. Men ja, de får väl överraska.
Ja, exakt. Ja. Nu ligger liksom allt upphäggat för en fet överraskning. Att vi ska få fel här inne.
Sjukt vad negativa vi har varit runt Hammarby.
Ja, så var det verkligen. Men man blir frustrerad. Det beror också på att man ser att det finns en sån klubb där bakom. Så det skulle kunna bli så bra. Och då blir man ju, då ställer man ju så höga krav. Mm. Och man vill så mycket av det. Att det blir frustrerande liksom. Att se att de bara misshandla sitt underlag liksom.
Skulle det funka med tränaren och man sportchefsmässigt skulle göra ett bra jobb med den publiken, så skulle det kunna se hur bra ut som helst för dem.
Ja.
Alltså det är inget snack om det. Om de skulle gå riktigt, riktigt bra så skulle de ju också dra in pengar i Europa med tanke på att det är så mycket publik. Alltså de skulle kunna bli mycket pengar som helst.
Och funderar över sin akademi igen som i flera år fått kritik för att de satsar alldeles för resultatinriktat och som inte heller levererat särskilt
så mycket bra spelare. Det kommer inte fram så många.
Nej, så där finns det jättemycket att göra också. Det känns som det firas många Sankt Erikscups vinster på Hammarbys kansli, men det blir inte så många som guldar.
Jag hittade en gammal artikel med Harry Slaitinen och Björn Rundström, den här eran som var så lovande. Ja. Det känns som att det var länge sedan Hammarby fick fram någon som var... Det är det Kennedy. Nej, jag ska inte ta.
Erkan.
Ja, Erkan, ja. Han, tänk om han hade kommit hem när det
var ett han skulle bli president ju i Bayern. Ja. Ja, sagt.
Låt lovande.
4-3-3 med Hamad, Kennedy och Erkan på mitten.
Ja, fan, skulle Zlatan komma.
Det blir råkap. Vad tippar ni Bayern?
11. Ändå positiv på så sätt.
Det gör jag med.
Oj,
jag tror att jag tippar dem 11 eller 12. Mm.
Det känns ju som att...
Rörande överens.
Kommer de med bättre än så gör de det riktigt, riktigt bra.
Ja, samtidigt som de borde ju kunna undvika nedflyttningsstriden så dåligt. Jag tycker inte att
nej, det tror jag inte att de ska behöva vara med och slåss där nere.
Nej. Erik Karlsson, tycker ni att det finns något lag som måste varva något med innan premiär?
Ja. Hammarby.
Väldigt lag.
Hur många, vilka?
Nej, men alla, mer eller mindre. Finns det någon som har en komplett trupp? I Malmö har väl en relativt komplett trupp, men de har ju en massa utgående kontrakt nästa år, så att det är väl dags att börja fundera där också.
Djurgården har ju också, eller jag menar Göteborg, IF Göteborg, har ju också extremt många utgående kontrakt. Så att de borde också förstärka upp lite.
Börja fundera lite. Men vi är inne på AIK, men alltså, de tippar de två, tycker ändå att det finns utrymme för anfallsförstärkningar, fast inte gör det om man tittar att de har fyra så pass rutinerade anfall, så kommer det inte bli det. Men en djupledslöpare, alla behöver värva. Egentligen, men det är väl fotbollen i stort, för en klubb i världen som inte hade mått bra av att förstärka på någon position liksom.
Diplomatiskt. Vi satt där förra året mycket, då var det mycket Boman och Laul, och Laul sa att det var en låg nivå på allsvenskan, och jag och Boman försökte bemöta hans uttalande. Känner ni att den allsvenskan i år kommer bli bra? Är det bra trupp? Är det bra spelare? Känns det liksom bättre i år än i fjol?
Hypen känns ju större. Det känns som de mer intressanta spelare. Mm. Så är det ju. Men sen, allsvenskan ska inte värderas efter hur bra fotbollen spelar, för då måste vi ju komma ut och jämföra med Premier League och La Liga och Serie A. Det ska vi inte göra. Det här är ju någonting annat. Jag brukar säga till de som tvivlar att det här är liksom, det är en kulturupplevelse att gå på allsvensk fotboll. Det handlar inte så mycket om sport i grunden, utan det handlar mer om liksom historia och inramning och den totala upplevelsen av liveidrott liksom.
Ska vi hade ju flera dyra försäljning också från allsvenskan efter förra säsongen. Så dålig kvalitet kan det ju inte ha varit på den som Laul ville mena. Sen inför i år
Det vet man aldrig mellan.
Undrar om man kommer lyssna på detta borta från USA. Men jag tycker att det känns jätteroligt att det snart drar igång. Och dels att det är så här profilstarkt, men även att det finns några unga talanger som man ändå känner att man vill hålla ögonen på. Och ja, men att Häcken kan vara med där uppe och utmana känns också som att det ska bli roligt.
Jag tycker Lin ska få ett reportage om Häcken.
Ja, herregud.
På lördag kommer Bibeln och den ska vi givetvis gå igenom, kolla betygen och mycket annat i den för att döma. Boman har nog satt många, han får stå till svars för det sen. Douglas unga, vem som vinner årets skytteliga? Oj, vilka svar.
Ja, fy fan.
Vem som kommer vinna årets skytteliga?
Jag skulle inte förvåna mig om Kirpic tar det. Liksom.
Ja.
Jag vet, jag har alldeles för lite kunskap på honom. Jag har inte sett honom någonting innan han började spela i Sverige. Men det känns som en sån... Ja, det känns som det skulle kunna vara en sån kille som är lite för bra för allsvenskan. Eventuellt. Det är en ren chansning. Men det är någonting i mig som tror att det kan vara så.
Du har ju sagt att Häcken ska vinna, så du borde väl säga Paulinho.
Ja, men jag tänker att Häcken... Ja, absolut Paulinho. Han har ju liksom sett pigg och bra ut. Men det är någonting med Kirpic och det är någonting med det som han... Så det är
du kan inte också ta Kirpic.
Nej, men jag ska...
men,
då tar jag Paulinho. Men jag tror att Kirpic är ett bra alternativ. Speciellt man tänker på det understöd som kommer få ifrån den här offensiva mittbackslinjen.
Jag säger Jeremejeff. Om nu Malmö ska vara där uppe så får det väl bli han. Viktor Hartberg. Vem blir årets nyförvärv i allsvenskan efter Johan Battisson?
Men om man har tippat Kirpic som skyttekung är det svårt att
det blir det
säga
han,
någon annan. Liksom.
Ja.
Så
att, ja.
Men Kristoffer Olsson för AIK igen så är det ju
nu var du snabbare än mig. Men jag tror också,
du kan inte ta samma.
Jag tror också att det ska bli Olssons säsong. Alltså han får vara i en klubb nu där han trivs och han får spela, han får förtroende. Och men jag tror att Olsson kommer göra mycket gott för AIK.
Mm.
Nu säger man ju knappt några Malmö-spelare bara för att man är så trötta på Malmö-spelarna, för att det är liksom inte så mycket nytta. Men förmodligen kommer ju alla de här grejerna hittas i Malmö ändå när de har ett SM-guld. Så.
Ja. Häcken, Vän heter han. Är Alexander Farnu fortfarande allsvenskans bästa spelare?
Fortfarande?
Ja, vi har nog sagt det i en podd där förra året att han var det.
Ja, okej, då får ni svara på det här. Eller du är det framförallt då?
Svårt att säga, givetvis. Jag tycker väl att Rasmus Elm på i rätt nivå, eller Kim Källström, är väl stort vassare. Ja. Särskilt Rasmus.
Beredd att hålla med.
Mm. Ja, Kim Källström, absolut.
Mm. Prata om ÖSK, säger Oskar.
Kanske att vi inte säger Kim som bästa nyförvärv också, men...
Men varför gör vi inte det?
Ja, vi får se hur mycket han kan göra med det övriga Djurgården. Det är väl lite så också. Men vi borde ju säga det.
Ja.
Men det är för sent nu.
Oskar Isaksson pratar om ÖSK. Vad känner ni för ÖSK? Vi kör lite ÖSK. Vi kommer köra ÖSK sen, så vi kan ta det lite kort och gott. Vad är känslan?
Att det kommer bli tufft för dem. Det känns inte lika hoppfullt som man har gjort inför de andra säsongerna. Men det är ett krigarlag. Alltså, de är ju fysiskt starka. Så ja.
Jag tror det svin mycket på dem förra året. Det kändes som när man satt ihop deras startelva innan säsongen, så kände man jäklar. Så det här är ju, det är ju galet. Det var ju liksom, jag tror att typ på de topp fyra då. Mm. Och de börjar ju, de låg ju där uppe väldigt, väldigt länge. Men sen så dalar de något fruktansvärt. De har inte ekonomi för att ha en tillräckligt bred trupp heller. Nej. Det hade de inte förra året heller. Så att det borde man väl ha förutsett att de skulle dala. Och nu har de ju inte den spetsen heller. Det finns ingen Astrid Ajdarevic där som gjorde extremt mycket. Väldigt, väldigt underskattad spelare tycker jag, trots att han får mycket rubriker för att han är en lite speciell spelare. Men...
Nej, kanon.
Precis, men utan den spetsen och utan den bredden så kan det dala rätt rejält i år.
Ja, det såg ju trevligt ut med Daniel Gustafsson och Broberg och Ajdarevic och de som var där. Så att... Nej, vi ska gå in på dem lite hårdare vid ett senare poddavsnitt. Jari Arjung får avsluta. Sista frågan. Hur givet är det att Arlingmark, Juno och August Arlingmark heter han väl, kommer hinna spela på samtliga positioner under säsongen? Ni som känner till Magnus Arlingmark förstår ju den här frågan, i och med att han lirade ju överallt under sin aktiva karriär. Så hur givet är det? Jag skulle vilja säga 100%.
Ja, 100%. 105.
Ja. Så är det inget snack om saken där. Jag ska påminna er där ute som har lyssnat så här länge, frågan är hur många det är.
Det är fantastiskt.
Det är ju fantastiskt bra. Att ni får gärna komma med åsikter och idéer kring intervju och annat. Det skulle vara kul att låta lyssnarna ibland bestämma vem vi ska intervjua och prata om. Jag tänkte att det skulle kunna vara ett nytt grepp.
Ja, men ge oss någon konstig detalj också. Jag vill veta något, för det är alltid fansen som har bäst koll. Alltså vi ska göra någon slags paraplykoll på alla, men då kommer man ju inte så djupt. Så att, ge mig någon skum detalj om någon spelare. Jag vill veta någonting konstigt.
Så ringer vi typiskt där jag ska ha något snaskigt.
Nej, inte snaskigt, konstigt.
Det är en hårfin skillnad.
Konstigt.
Ja, men så kan man ringa upp och snacka
om
lite med
någon. Om någon är akvarellmålare vill jag veta det. Det är inte så snaskigt.
Det är fantastiskt.
Ja.
Vi tackar för oss. Och som sagt, Magnus Eriksson, intervjun finns att lyssna på för er som känner för det. Den är väl runt 45 minuter. Och ganska trevlig.
Vart finns den?
Den kommer också komma ut.
Gud vad härligt.
Ja. Det finns mycket roliga detaljer i den intervjun alltså.
Vi återvänder så fort som möjligt. Jag tror att det kan komma en ny podd redan på lördag om jag inte är helt ute och seglar. Och sen så rullar vi på varje onsdag hela vägen. Och så, ja, tackar jag för mig. Tack så mycket för att ni var med.
Tack, det var jätteroligt.
Tack.